tror också att fånga de här pojkarna tidigt, för man ser ju det att man kan ju se det ganska så ung ålder, att fånga in dem och se dem. Sen ska man inte ha för många vuxna kopplat kring samma barn, för de här pojkarna som jag pratar om har ju ofta utmaningar på flera nivåer. Men där diskuterar ju jag och spesen och lärarna också så här, hur, via vem ska vi jobba? Det kanske inte jag, det kan ju vara specialläraren eller pappa då, beroende på liksom. Men...
Idag befinner jag mig i Åtvidaberg, den lilla orten som är så känd för mekaniska miniräknare och en lång tradition inom svensk fotboll. Förutom dem finns ett av Sveriges bästa skolbibliotek, närmare sagt i Alléskolan. Vi ska träffa Karin Nilsen Lundin som tillsammans med sitt team varit med från början och byggt upp biblioteksverksamheten i Alléskolan. För att få tillgång till allt material och även i videoformat rekommenderar jag att följa oss på sociala medier, pedagogik och ledarskap. Glöm inte att även följa oss i din poddspelare. Temat för dagens avsnitt är skolbibliotek. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubarak. Karin Nilsen Lundin, välkommen till min podd. Eller rättare sagt, kul att jag får komma till Åtvidaberg och träffa dig idag. Du är lärare i samhällskunskap och svenska på gymnasiet. För de som inte vet så 2019 fick du priset för årets pedagog i Åtvidaberg. Och du är en del, vi måste säga en del för det finns ju massor av andra kollegor, av det prisbelönta skolbiblioteket på Alléskolan. Väldigt roligt att vara här och det ska bli roligt att prata skolbibliotek med dig idag.
Det är jättekul att ha dig här och få vara med.
Härligt. Och jag tänker vi börjar med Alléskolans skolbibliotek. För de som inte vet så var ju du med och byggde upp det här skolbiblioteket en gång i tiden. Jag vill prata om den här resan. För om man tittar tillbaka till de skolbiblioteken jag har mött så kan det många gånger bara vara ett rum man har fyllt med böcker. Men ett skolbibliotek bör och ska vara mycket, mycket mer än så. Många gånger har det till och med varit ett konflikthanteringsrum. Det är bara där man tar eleverna för att hantera konflikter. Men jag vill bara prata om vi går tillbaka. Vilken var den största utmaningen att gå från start till där ni är idag?
Ja, den största utmaningen är ju egentligen att ha tålamod, skulle jag säga. Att alltså när man kommer in och ska bygga upp en verksamhet som inte skolan i övrigt har någon erfarenhet av tidigare, så behöver man ju visa, vad är det här för en verksamhet? Vad kan det vara för någonting? Man kliver in i strukturer som man behöver lära känna. Och det tar tid. Och i början så känner man sig lätt som en lyxprodukt som behöver bevisa, varför har jag rätt att vara på den här skolan, kosta pengar, jag kunde ha varit en lärare, en extra resurs. Att jag betyder någonting, den här verksamheten kommer att spela roll. Så dels att, ja, men att ha det här tålamodet och låta kollegorna får komma in i vad handlar det här om.
Men när du säger strukturer, vad menar du då?
Om man tänker, skolor fungerar ju på ett formellt plan, men så finns det ju ett informellt plan. Och varje skola är ju unik över vilka nyckelpositioner för utveckling. Ibland kan det ju vara så att vissa har fått mandat, men tar det inte. Och så kan det ju finnas andra personer på skolan som har den verkliga makten i vad som sker och händer. De informella vägarna, ja. Och lite så här, att om du nu ska bygga en ny verksamhet, och vilken roll ska skolbiblioteket spela här? Vilka behöver jag börja spela med? Vilka ska jag kroka arm med, liksom? De där strukturerna är ju inte så lätt alltid att hitta, speciellt inte Alléskolan. En ganska stor skola, så tar lite tid komma in i den.
Lite politik bland personalen.
Ja, men så. Jag tänker att kommer man in och är skolsköterska, ny skolsköterska, så har alla en bild av vad det är för någonting. Men kommer man in som skolbibliotekarie först ut på plan liksom, och ingen har jobbat med det innan, vad innebär det här liksom?
Mm. Mm. Men om vi tar bara första året, är det något så här stort misstag du gjorde som du inte hade gjort om du fick göra om resan en gång till?
Jag grunnar lite på det där, och nu låter ju inte det här så ödmjuk, men jag tycker faktiskt inte att det var någon sån där jättemisstag. Men det bottnar ju också i att jag hade en rektor som var helt inställd på att bygga ett väldigt bra skolbibliotek, men som också insåg så här, jag kan skola, men jag kan inte bibliotek. Så han tog ju hjälp av en väldigt drivande och bra bibliotekschef.
I
Åtvidaberg. Okay. Och det här är ju ganska länge sedan nu då, så de jobbar inte nu. Men de var ju snabba på att liksom använda sina olika kunskapsområden för att vad är det som kommer krävas här? Både i resurser, pengar, tid, men även i fortbildning faktiskt. Som var jättesnabba med att de här utbildningarna ska du gå, på det här sättet ska vi koppla ihop det. Så jag tänker att det gjorde att det blev en bra plattform att bygga från. Och då tycker jag att det vart inga sådana här generalfel liksom.
Nej, Karin är perfekt, det kan vi ta där.
Ja, men jag tänker så. Ja.
När jag läste en artikel med er och då stod det så här: i biblioteket möts papper och paddor, pärmar och skärmar, kärleksromaner och källkritik. För nu kommer vi prata, vi behöver inte gå in på partipolitik, men vi kan gå in på ett uttalande som Johan Persson gjorde. Mm. Han sa att biblioteket ska vara en skärmfri zon och att vi ska gå från skärm till pärm. Från ditt perspektiv när du hör ett sånt uttalande, vad tänker du då?
Nej, alltså... vi har ju väldigt tydligt att vi jobbar med två uppdrag. Det ena är ju läsfrämjande och det andra är ju med digital kompetens. Så för oss så har det ju varit helt självklart att läsning kan ske i olika format och att man behöver jobba med båda delarna. Så jag har ju en inriktning främst det läsfrämjande arbetet, men sen har jag en kollega som också jobbar heltid som jobbar med det digitala perspektivet. Och det innefattar ju allt från att samla information, att vara källkritisk, men också källtillit och hela den biten. Så jag tänker att för mig så är ju inte den motsättningen. Sen förstår man ju att han är ute efter att boken behöver få ta plats, att läsningen behöver få ta plats. Att inte skärmen ska var ett hinder för läsutveckling. Och jag tänker att om man problematiserar lite vad han är ute efter, så tror jag nog att vi egentligen tycker ganska lika i botten. Jag ser ingen motsättning med att jobba med det digitala och att jobba. Sen är det ju väldigt många elever som behöver digitala enheter för att klara av sin läsning. Lyssna på läsning eller kanske få den digitalt och markerad samtidigt som jag lyssnar liksom.
Mm. Intressant. Jag vet inte om jag själv riktigt håller med Johan Persson. Jag håller med dig om det här med att det kanske har blivit för mycket skärm. Ibland känns det lite obildat när han pratar om skola. Hur som helst, vi går till nästa del och du pratar om det här med politiken bland personalen. För det är det som slår mig först och främst, att navigera kring de här strukturerna och ramarna som redan finns. Ni skrev i den här artikeln att skolbiblioteket är som en mötesplats för alla skolprofessioner. Och kan du berätta om några av de här samarbetsformerna, hur de har tagit fart och hur de ser ut idag?
Vi har jobbat med väldigt många olika grupper, lite beroende på vad rektor har haft för ögonen. Initialt så var det en rektor som hade väldigt mycket tankar kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Och då jobbade vi mycket kring med kultur och kulturutvecklare, som jag hade som min närmsta kollega. Och då jobbade vi mycket med kreativitet, att våga också ta plats, att med självförtroende och så vidare, jobbade med syven och sådana saker. I nuläget så har det ju svängt på det att vi jobbar väldigt mycket med speciallärarna och specialpedagogerna för att se vilka elever har stora utmaningar i läsningen. Och vad kan vi hjälpas åt där? Vad kan jag göra i mötet med eleverna? För jag träffar ju eleverna minst en gång varannan vecka. Där vi hjälps åt att hitta rätt bok till rätt elev och så. Men vi jobbar ju också, det kanske är det man inte riktigt tänker på när det är skolbibliotek, att vi jobbar väldigt mycket med skolutveckling. Om vi gör intensivläsningssatsningar, vi gör program för lässtrategier till exempel. Min kollega jobbar med kuratorerna kring nätverksfrågor utifrån skönlitteratur men också digitala arenor. Så att det är liksom exempel på hur man kan arbeta skolutveckling med flera olika grupper.
Men tror du det är många som har liknande syn som dig? I min värld som inte har så jättemycket erfarenhet från skolbibliotek, det känns som en väldigt statisk roll. Men du pratar en helt annan dynamik. Hur har det varit att jobba på det här sättet om jag säger?
Alltså det har ju varit jättespännande. För det gör ju att man har... Alltså det jag tycker blir roligt är att man får ett uppdrag av rektor. Vi ser det här. Vi vill att ni jobbar fram en lösning på det. Och då får man ju också gå på djupet och titta på forskning och beprövad erfarenhet. Och så fundera, men hur kan det fungera i vår verksamhet? Sen måste man ju fundera på hur ska det här implementeras, följas upp. Vem ska jag samarbeta med? Hur ska jag navigera i tid och rum för att få lärarna med mig och sådär, va? Och sen har man ju också sin egen verksamhet i skolbiblioteket där man också får hands-on vara med och jobba. Eller tillsammans med lärare i klassrummet. Min kollega Anna till exempel nu jobbar ju med, men hur kan vi jobba med att utveckla elevernas skrivande kring faktatext och hantera faktainsamling? Det är de inte bra på, det är svårt för dem. Då har ju hon jobbat, hon har läst på massa om det här. Samplanerar med lärarna, nu testar de lektionerna, de följer upp med prov och avstämningar. Så att det är ju väldigt, en väldigt spännande sätt att arbeta på. Och där ser man kanske inte, på dagen ser man att jag lånar ut böcker och tar hand om barnen och läser sagor för dem. Men hela den här delen är ju, när vi stänger dörren så jobbar ju vi så här också.
Det låter jättebra, men om vi problematiserar det, finns det någon risk att i er lilla organisation i skolbiblioteket att det blir lite hackigt och att man inte får fördjupa sig på vissa områden, utan att man vet att okej, efter en viss period så kanske ledningen ser det här problemet och då måste vi släppa det här gamla?
Ja, det skulle kanske vara, men jag tror nästan att det är lite tvärtom, för att vi är ju, blir ju väldigt, väldigt smala på ett sätt. För vi tänker läsning, eller vi tänker källkritik och så. Och nördar ju ner något grymt på det. Så ibland kan man ju tänka att man skulle vilja att ens kollegor kunde få följa med ner i djupet. Liksom. Så att jag har nog inte tyckt så. Kanske att den största svängningen var när vi bytte just från den här rektorn som hade väldigt mycket kring det entreprenöriella. Till en rektor som var mer inriktad på samverkan med spesen. Där var det ett ganska så stort brott. Men annars så tycker jag att det har hållit en ganska tydlig linje ändå.
Om det finns någon skolbibliotekarie som vill etablera olika samarbetsformer på sin skola med skolbiblioteket, har du några tips till såna? En sån person.
Alltså det där är ju, nästan alla skolbibliotekarier säger ju att det är det som är det svåra, att börja hitta någon att samarbeta med. Och faktiskt är det att, som jag gjorde i alla fall, så började jag med de som ville. Och det kanske man egentligen inte ska göra. Har man mandat, en rektor i ryggen som pekar med hela handen, så är ju det allra bästa. Men jag tror att det är otroligt viktigt att fånga in ett problem som läraren upplever, och du blir en någonting som hjälper läraren att lösa det problemet. Lärarna slår bak ut när man får en känsla av att man ska göra mer eller något annat, eller alltså det blir ett pålägg, något som kommer uppe på. Utan man måste liksom kunna ha ett finger lite med, vad är det jag hör att mina lärare har svårt med? Vad är det som man hör att eleverna inte klarar? Kan min idé hjälpa dig där du står i? Jag tror att man måste liksom hitta det där. Och det gör man ju om man är med väldigt mycket på så många möten och fortbildningar och samtal, att man inte liksom sitter och jobbar med sitt eget då. Utan verkligen, även om det känns som att det ligger långt ifrån min arena från början, att verkligen vara med överallt och lyssna.
Vad jag hör är, det måste ändå vara en någorlunda mogen organisation för att klara att ta de här stora stegen ändå, för att få in skolbiblioteket på samma sätt. Så det tror jag kan vara en utmaning för många. Jag vill ju såklart prata om reading power, för du har ju dels pratat om det tidigare och jag har ju själv hört. Jag vill gärna höra om den här kanadensiska läsmodellen och vad den innebär.
Reading power är ju som sagt en modell som kommer från Kanada. Och det är egentligen ett sätt att tala om läsning. Om man tittar på hur aktiva läsare läser, så gör de på ett visst sätt. Och ska man problematisera det, så blir det ganska många olika strategier man använder som en god läsare. Men i den här modellen så har man liksom kokat ner den till att vara att man gör kopplingar när man läser. Och det är också en väldigt viktig grej som läsare, att om du inte kan känna någon koppling mellan dig och texten, så kommer inte den beröra dig, den väcker inte någonting i dig. Och när jag tänker på koppling så är det ju kanske en koppling till ett minne eller till fakta eller egna upplevelser eller andra texter, filmer, erfarenheter som du bär på. Att det ska hända någonting i dig. Du behöver ha en förmåga att kunna visualisera för att förstå texten. Du behöver kunna ställa frågor till texten, att lägga märke till att det finns saker här jag behöver klura på. Gå på djupet med inferenser och också att när du jobbar med en text så kommer den att förändra dig. Du kommer upptäcka någonting nytt, kunna göra nya kopplingar och så. Och då finns det en struktur i hur kan man visa eleverna att så här gör en aktiv läsare. Hur kan du som lärare med Reading Power då synliggöra vad som sker i en läsares huvud som använder de här strategierna? Så det blir ett paket med lektioner där läraren verkligen visar då eleven att så här tänker jag, är det så här gör jag, och så nu gör vi det tillsammans och nu ska du få öva själv, och så jobbar man strategiskt så. Och i den bästa av världar så är det ju dels för att ni ska få ett gemensamt språk. När ni ska paketera upp en text en annan gång, då är det ju inte så att du ska utgå från strategin, utan då utgår du ju från texten. Men du har den här gemensamma verktygslådan då som du kan jobba med tillsammans med barnen. Att, ja men om vi provar att göra kopplingar, eller kan ni visualisera det där som gör att vi inte förstår den? Eller, ja, tanken va? Men framför allt så är det ju att när du jobbar så kan du som pedagog lägga märke till hur tänker eleven. För varje gång när man jobbar så börjar man så här, ja, du tänkte så. Det är alltid något barn som utmanar dig. Eller, alltså att det är en väldigt bra metod för att utveckla din egen undervisning vidare. Var står barnen någonstans? Och när vi började med Reading Power så var det för att vi fick upp en elevgrupp som vi kände läsförståelsen var inte tillräckligt god. Och då tänkte vi att handfast material, vi bygger det tillsammans och formar det utifrån våra klasser. Men vi märkte ju ganska snart att wow, vad mycket vi lär oss på de här. Vi blir ju så mycket bättre lärare av att jobba strategiskt så här. Så att risken när man tar ett paket eller ett program som Reading Power är ju att man bockar av den. Att en lärare checkar av lektioner. Du kanske förstår lite vad jag menar. Det bottnar inte i dig. Men om man tar Reading Power och låter det bottna, så kan det vara ett väldigt bra verktyg för dig och klassen och lyfta din läsförståelse då.
Hur har det tagits emot i klassrummen då?
På det stora hela, bra i de lärare som det bottnar i skulle jag säga. Och när det kommer in en vikarie som kör ett litet PowerPoints-rally, så ger det inte. Men det, så är det ju, så det är ju egentligen med allting.
Såklart.
Men det vi såg med Reading Power med den första gruppen som vi drog igång, som faktiskt går ut nian nu då, det var när de började fyran. Då kunde vi ju se på resultaten att de hade lyft sig under de här 3 åren. Och då, jag är inte expert på att tolka lästester, även om jag försöker lära mig så mycket som möjligt. Då tog vi ju hjälp av specialpedagogen som kunde tolka. Och då sa ju hon till oss att de här resultaten som jag ser visar att ni är på rätt väg. Ni ska gräva vidare i det här. Det finns ingen anledning att bygga nya grejer utan fortsätta i det här. Och det har vi ju gjort då.
Så att, har man kunnat testa det med typ till exempel nationella proven från 6 till 9?
Ja, det här blir väl egentligen första gruppen som man får se lite då hur det går. Sen får man ju säga att Reading Power är ju en insats av många som krävs för att lyfta läsningen. Så är det ju. Bara att öka mängden tid man läser är ju superviktigt också. Men framförallt så har det ju varit ett lyft i att stärka hur vi jobbar och att vi har det här gemensamma språket. För att om en lärare har sitt språk och sina strategier och sen så har en annan lärare andra strategier, så hjälper ju inte det riktigt barnen, även om de här formerna kanske egentligen i sig är lika bra.
Det blir spretigt.
Ja.
Jag läste en artikel nyligen som var väldigt tydlig i att ju äldre barnen blir, ju mindre läser man. Mm. Har ni aktivt försökt motverka det på Aliaskolan?
Ja, det har vi gjort. Och det är ju både om man tittar på det liksom, på fritiden så läser ju barnen helt klart mindre än ju äldre de blir. Sen kan de ju komma igång igen som vuxna då. Det vi har gjort är ju att vi har en slags läspolicy kan man säga. Att egentligen startar man upp en svensklektion så läser man. Eller språkval så läser man. Vi har också i årskurs 9 år provat med intensiv läsningsperiod där man läser i alla ämnena under en 3 veckors period. Det håller vi på att utvärdera. Ser väldigt positivt ut. Framförallt så svarade ju eleverna att de var jättenöjda med att få läsa mer varje vecka. Än att ha 2 gånger i veckan med lite tid emellan. Man tappar ju liksom boken. Men det här är intensiva har funkat. Men de läser hela tiden. Och de läser gemensamt under perioder. Och läser annars i en egen bok. Och då har vi också lagt upp det så att varje vecka så har man en fast lånetid i biblioteket. Och det går till så att jag går till klassrummet, tipsar om olika böcker eller Instagram-konton som också har med läsning att göra. Jag tipsar om en bok som jag tror lockar dem. Sen tar jag med mig eleverna hit som ska låna. För det är ju kanske inte alla varje gång då. Och att man hjälper varje person att hitta rätt bok. Och så då lär man sig också, ja men du gillar ju de här böckerna och så. Och där kör vi ju hela vägen upp nian ute liksom. Och där har ju lärarna och eleverna tyckt att varit väldigt bra.
Och det är ju viktigt att påpeka, det kan man inte göra om man inte har en stabil organisation i skolbiblioteken.
Nej.
Jag tror inte det räcker med en person till exempel när du har en sån här stor skola, utan då behöver man vara fler.
Ja, då behöver man vara fler. Mm. Men om man tänker så här att man är ensam skolbibliotekarie och har en ganska liten verksamhet, så tycker jag att det kan låta så här, oj men ska man lägga så mycket tid? Men jag tänker att det är väl investerad tid. Och då är man också så att man säkerställer att alla elever på skolan har haft möjlighet att få min hjälp. Än när man har en slags drop-in-system. Man har ingen aning om när någon kommer. Och ibland kommer det 30 och ibland kommer det en. Och det kan vara mer kaos.
Lite som en studievägledare när det är dags för gymnasieval.
Ja, men lite så. Tänka så. Mm.
Vi hade en grej på min skola. Det var någon läsvecka vi hade. Jag är ju mattelärare så jag såg inte effekten av det. Men en fördel som var så tydlig var att, för man började varje lektion med 10 minuters läsning.
Mm.
Och det var som ett tydligt avbrott från rasten.
Mm.
Och det var en väldigt bra start på lektionen.
Mm.
Som är effekter som man kanske inte tänker på i början och som är väldigt, väldigt underskattade.
Mm. Exakt, det var det när de gjorde den här intensivläsningsperioden, så sa ämneslärarna exakt det du säger. Att när det väl var start efter de där 10 minuterna, då var det fokus.
Mm. Jag vill prata om pojkars läsförmåga, och om man tittar på pojkar i allmänhet så har vi väldigt, väldigt stora utmaningar i samhället. Jag träffade för, nu vet jag inte om det var 1 år sedan eller 2 år, det måste vara 2 år sedan, Emma Leinse som hade släppt sin bok om hur i princip flickorna springer iväg skolmässigt, resultatmässigt, och som kommer till uttryck på universiteten.
Mm.
Och jag vill prata om att få elever, men framförallt egentligen alla elever, men framförallt pojkar. Det finns en term som jag inte gillar, som jag tror det har kommit till i efterhand nu. Och det här med lust, så att allt ska kännas okej och att man ska vilja allting och allt ska vara perfekt. För om vi bara tar ditt jobb, det är inte alla dagar du har lust att gå till jobbet, det är inte alla dagar jag har lust att gå till jobbet, men ändå måste man göra det.
Mm.
Och jag kommer citera skoldebattören Jenny Maria Nilsson som menar lust är en skör egenskap att bygga inlärning på. Bättre är studieteknik och att det i klassrummet finns en genomtänkt inlärningsprocess som kan fånga varje barn. Vad tänker du när du hör ett sånt citat?
Ja, jag tänker också att det är svårt att bygga på lust. Jag tänker när det kommer till motivation och att hitta den här egna drivet, så är det ju när man lyckas och det känns bra. Och det gör man ju när man bygger en bra undervisning som är tydlig, begriplig. Och pojkar kan ju ha en tendens till att gå igång lite grann på tävlingsmoment, eller att det är lite när känslan av att jag har checkat av någonting. Och det kan man ju bygga på när man strukturerar sin undervisning naturligtvis. Ja, jag tänker att hon har rätt i det liksom. Mm.
Ja, vi som samhälle, eller som skolsverige, alltså sviker vi barnen om vi hela tiden ska säga till dem att saker och ting ska byggas på lust och du ska alltid tycka allting är superkul och så vidare?
Ja, det tror jag. Jag tror att man överhuvudtaget behöver normalisera att det är tråkigt eller att det kan göra lite ont och så. Det finns ju ganska många som känner att det är någonting fel på dem om man känner sig ledsen eller låg eller alltså generellt. Och nu tänker jag också liksom tonåringar och så vi vuxna kanske ska klaga lite mer eller öppet. Mm. nej, men det tror jag absolut. Det är ju ganska många, och det kan jag uppleva, att man inte riktigt, den här uthålligheten, att orka, att det ska vara den här lite kicken hela tiden. Det ska vara roligt, det ska hända någonting. Och blir det lite stiltje, så nej, men då kan man säga det rakt ut också, att när blir det här klart liksom.
Mm. Det jag känner är, tillbaka till hennes bok, en sak som jag tycker är utmanande är när pojkar misslyckas, så tittar de oftast utåt. Så vems fel var det? Det var inte mitt fel, det var någon annans fel att jag hamnade i det här läget. Det tycker jag har varit den största utmaningen. Och sen tillbaka till vad du sa är att det är framgång som genererar motivation, inte motivation som genererar framgång. Jag tror vi är dåliga på att ge dem små vinster i skoldagen. Många dagar kan kännas som en hög av små förluster istället för att hitta de här små vinsterna. Mm.
Precis, och det tänker jag att vi hade möjlighet att lyssna på Fredrik Zimmermann heter han, va? Du kanske känner igen honom i alla fall. Vi lyssnade på honom vid flera tillfällen. Han tog ju upp det där med små vinster och synliggöra framgången. Att det inte liksom att du ska komma in på gymnasiet där borta, utan det är idag. Det här blir bra, du lyckades idag. Den goda känslan. Vi har pratat mycket om det när man går ut i biblioteket också, att man ska känna sig bemött eller man har klarat situationen, att man ska ha en god känsla i magen. Och då känns det gott att komma tillbaka och göra igen. Många killar är ju otroligt rädda för att misslyckas. Och att man hellre då spelar i ligan, jag bråkar, jag skiter i det, jag vill inte. Så det är ju någonting som man kan grubbla mycket på, hur man lägger upp sin undervisning.
Mm. Verkligen. Och om vi kommer tillbaka till skolbibliotek, så finns det en skolbibliotekschef i Nordmanling, tror jag det uttalas. Norra Sverige, till och med. Tommy Bildström heter han. Han menar att bibliotek behöver resurser och högre krav, och han menar att jämlikhetsarbetet saknas på biblioteken. Och jag tolkar hela den artikeln som att det är väldigt mycket kvinnor som jobbar i skolbiblioteken, och vi behöver mer män. Mm. Vi behöver manliga förebilder som läser. Vad tänker du när du hör något sånt? Mm.
Jo, men det tror jag. Och i väntan då på det, så tänker jag att vi kan ändå ta på oss glasögon lite tydligare. Att det inte handlar om mig och min läsning, utan vad jag ska titta på. För vi började för ett och ett halvt, två år sedan och liksom titta lite mer på, göra enkäter och kolla på vad svarar pojkarna själva egentligen om sin läsning. Sina läsvanor, vad tycker de om att läsa. Vi började också titta på vad säger annan forskning som har gjorts på området. Vad tycker pojkar om att läsa? Och så funderade vi utifrån det, men de böckerna som vi väljer, de som vi väljer att skylta med, hur vi har lagt upp det i rummet, synliggör vi sådana teman? Vi hade ju också en workshop tillsammans med eleverna där vi fångade in liksom, hur skulle ni vilja ändra biblioteket, hur skulle ni vilja att det såg ut? Och det har ju gjort en förskjutning i hur vi har liksom ställt upp våra böcker och vad vi väljer. Och jag skulle säga att det har gett effekt. Och jag tänker också att jag själv när jag plockar böcker tänker mycket pojkar. Jag har nästan fått börja fundera på att jag kanske ska tänka lite flickor också. Men till exempel en sån sak som historiska böcker. Där hade vi en liten grå markering på. Bara vi exponerade inte dem, vi pratade inte om dem. Och så visade det sig att men det var ju en typ av böcker som många killar intresserar sig av. Det var andra världskriget och sådana saker. Ja, då tänkte vi att vi lyfter upp, vi högläser mer av de här böckerna. Vi synliggör dem och ställer dem fram dem. Och det var ju bara, det försvann ju hur snabbt som helst. Så att ändå systematiskt arbeta, reflektera, titta över lånemönster, vad de går igång på och så, att göra det. Sen kan jag säga så att när vi har mätt i årskurs 4 nu till exempel, så vi fick upp, så tittar vi på pojkar och flickors läsresultat, så är det så att antalet flickor och pojkar som ligger ganska lågt var lika. Och likadant antalet flickor och pojkar som låg högt. Och det kan man ju fundera lite på då. Så här. Men när vi tog ett steg till och tittade på deras läsvanor och hur de tycker själva att det är att läsa, eller de tycker om det, i den gruppen som var mest negativ, så dominerade pojkar. Så det var kanske 10-12 av ungefär 80 elever. Och då var det pojkar. Och då känner man ju att okej, det är ändå det blir ändå en liten grupp som står väldigt långt ifrån och som riskerar att bli icke-läsare. Hur ska vi jobba med dem liksom? Så jag tror ändå i väntan på de här manliga förebilderna i skolbiblioteket, ja, så kan man hitta verktyg att ändå jobba och komma vidare, tänker jag, för att det måste vi.
Verkligen, och om vi ska bara problematisera lite det han säger. Tyvärr så tror inte jag poolen av manliga bibliotekarier är så jättestora. Speciellt inte så högt upp norr i landet. Kanske Storstockholm eller Göteborg. Och om vi pratar manliga förebilder så är väl kanske man kan försöka få föräldrarna att läsa. För jag tror det ger mycket, mycket mer än om skolpersonal läser. Så jag tror ett mer kostnadseffektivt sätt är ju att få föräldrarna att läsa. Men det är inte alltid så lätt heller.
Det är ganska avancerat. Jag känner ju till lite projekt man har försökt på det. Och hon beskrev att det här var kanske ett av dem som jag har lagt ner mest energi och fått minst output på. Men det ska man göra. Men jag tror också att fånga de här pojkarna tidigt. För man ser ju det, att man kan ju se det ganska så ung ålder. Att fånga in dem och se dem. Sen ska man inte ha för många vuxna kopplat kring samma barn. För de här pojkarna som jag pratar om har ju ofta utmaningar på flera nivåer. Men där diskuterar ju jag och spesen och lärarna också så här, via vem ska vi jobba? Det kanske inte jag. Det kan ju vara specialläraren eller pappa då, beroende på. Liksom. Men där måste man tänka tillsammans.
Verkligen. Jag vill ta ett skutt framåt, och det är regeringens utredning om skolbibliotek. Innan vi satte igång mikrofonen så pratade jag med dig att jag har intervjuat Gustav Fridolin som var ansvarig för det här 2021. Men pinsamt nog glömde jag ens att nämna skolbibliotek, vilket han faktiskt blev irriterad av. Dålig research av mig, men jag kanske får en ny möjlighet i framtiden. Jag har sammanfattat lite citat från den här utredningen som är intressanta att ta upp. Så här är första citatet. Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Går vi tillbaka till din resa så pratar du om att rektorer är centrala i att ett samarbete ska funka. Hur tänker du kring ett sånt här förslag?
Ja, jag tänker att det är jätteviktigt. Alltså, ska det vara meningsfullt? Alltså, man kanske ska tänka så här egentligen. Jag tänker att en rektor ska vilja ha en skolbibliotekarie som är ett verktyg för skolutveckling. Alltså, man ska inte bara sätta in någon där i det här
lite som
rummet.
Smink som vissa kan se det som. Men vi har ett skolbibliotek bara som är där.
Nej, man ska hitta en person som är... Du är... För att en rektor ska vara insatt i så många områden. Och du kommer att behöva någon som nördar på det här området, för det är så centralt för skolans... Alltså, det måste finnas en motor som tuffar hela tiden här. Men du som rektor måste ju också ha den här visionen, ser ju det övergripande, håller ju i alla de här... Jag pratar ju om att man måste göra analyser och titta, och alla de här mätningarna, det gör ju du som rektor. Du ser, vad är det vi måste fokusera på? Vad är det för uppdrag som jag ger till skolbibliotekarien till exempel, och med vilka förväntar jag mig att du ska arbeta. Alltså, så måste det gå till, annars har man inget mandat. Alltså, gå in till lärarna och säga så här, du, jag skulle jättegärna vilja ha lite av din tid. Ja, men deras tid är ju redan full. Någon måste skapa de här och göra det värdefullt för skolan. Liksom. Mm.
Just det. Och en fråga jag har tänkt på, det är en liten avstickare från det här, men de andra ämnena, de mer stoffämnena, de teoretiskt belastade ämnena, hur kommer er roll in i SONO?
Det har varit svårare, större utmaning. NO-lärarna har ju liksom alltid den här tidspressen att det är de veckorna jag har kemisalen, så jag har inte så mycket tid att flytta på. Och likadant, SO:n är det lite lättare. Alltså, vi har fått jobba lite...
Kan det vara för att de är även svensklärare oftast?
Ja, just på vår skola är de faktiskt inte det, men det skulle det kunna vara. Men jag tror att där vi har mötts med SO-lärarna framförallt är ju källkritiken och historiebruk. Och där har ju min kollega Anna då jobbat fram jättebra projekt. Just när man såg i det nationella provet att de levererar inte riktigt som vi har tänkt oss i källkritiksuppgifterna, så borrade de tillsammans och skapade ett material. Och där använde vi också av kommunens kulturarvsstrateg och de som har hand om arkiv och som jobbar med det här varje dag. Så där har man mötts omkring och jobbat fram ett material som man kör i nian då varje år. Och där var det en bra ingång i att hitta den skönlitterära läsningen. Diskuterar vi också för att andra världskriget tema vill läsa skönlitteratur tillsammans. Så de kommer tillbaka lite med jämna mellanrum och vill, ja, men nu vill vi utveckla lite till och så. Så det finns nog fler lättare där. När det kommer till NO-ämnena så har det ju varit mer kopplat kring nätvett, sex och samlevnad, hälsa. Det som vi också jobbat ihop är ju kring faktainsamling och så. Men Lgr 22 har ju faktiskt ändrat lite grann på de olika läroplansmålen. Så då har man ju fått justera upp lite.
Mm. Alltså man jobbar ju med så mycket begrepp och fakta, det är klart ni kan komma in på ett litet hörn. Men jag förstår att man kanske inte alltid är välkommen i klassrummen. På grund av tidspress, det kan vara att man känner att man har för mycket att göra och så vidare.
Och sen är det också lite grann en, för att hur ska... Alltså om min kollega och mitt uppdrag, det är ju fyllt till bredden. Vi ska kunna fylla det med dubbelt så mycket. Så det har ju också varit lite så här, vad vi fokuserar på. Men vi har jobbat ganska mycket så att vi jobbar fram och pilotar fram projekt tillsammans med lärare och jobbar väldigt, väldigt nära. Och sen så ska det ändå kunna stå lite på egna ben att vi backar. Och sen så går man till en annan grupp och jobbar med det. Och så kommer man tillbaka till SO:n och så jobbar man där. Så att det har varit ett framgångsrikt sätt. Men det kan ju inte bygga på att jag alltid är i alla klassrum. För jag är ju bara en. Men att vi tillsammans tänker och borrar och bygger. Och så samlar ju vi väldigt mycket kring en gemensam drive eller en digital yta. Som vi på skolbiblioteken får ha ansvar att underhålla, uppdatera och utvärdera också då förstås.
Just det. Mm. Nästa är, det ska framgå i skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade, och i regeringens, nuvarande regeringens budget så tydliggjorde partierna det här. Återigen, Liberalernas Johan Persson, nu är det citatet jag tog upp tidigare, det ska handla om att gå från skärm till perm, alla ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Fler ska få tillgång till böcker, gärna skönlitterära böcker, säger Johan Persson. Och det var, nu kommer jag inte ihåg en summa, men de hade dedikerat en viss summa för det här. Mm. Jag kommer vara team som är emot, som är kanske lite negativt från din position. Jag tycker pengarna kan användas på ett annat sätt, men vad tänker du?
Alltså, det är spännande att höra så vad du tänker. Ja, alltså jag tycker att man ska bemanna skolbiblioteken, absolut. Men det ska ju vara kompetent personal. Jag tror det kommer bli en jätteutmaning. Det finns absolut inte bibliotekarier så det räcker. Och då ska man ju också vara ärlig och säga att alla bibliotekarier passar ju inte på ett skolbibliotek. Det är ju en väldigt speciell väldigt speciell biblioteksverksamhet. Så jag tror att det kommer att krävas jag skulle ju tycka att det skulle vara en egen utbildning som i Danmark man bygger på en lärarutbildning.
Ja, är det inte det?
Nej, det är det inte. Det är ju en bibliotekarie som du egentligen är.
Okay.
Jag kan tycka att det är precis som man är förskollärare eller så, skulle vara en egen utbildning, för det är så speciellt. Mm. Och det skulle ta tid att få fram alla ändå. Sen kan jag tycka att det är jättebra att, alltså det är ju självklart att det måste finnas böcker. Om det inte finns ett stort, rikt bestånd, det är ju en av de här 7 grundpelarna för att läsning ska fungera. Alltså har du inte böcker, vad ska du sätta i händerna på barnen? Du kan inte ha 10 gamla eller något som någon har skänkt. Liksom. Det är helt värdelöst. Det måste finnas en väl tilltagen budget. Det är sant. Men jag kan tycka att det är ju helt... Alltså det borde ju vara fullt möjligt för en skola. Alltså ska en skola jobba med bildning så måste det finnas böcker på skolan. Det.
Nu till varför jag inte tycker det är en bra idé. Jag tycker det brinner på andra platser. Alltså det finns andra sätt man kan använda pengarna. Och för mig är det tydligaste behörig personal. Det finns så mycket obehörig personal där ute. Och det finns väldigt mycket människor som har lärarbehörighet som inte får jobb. För att jobben finns inte. Man löser det internt eller man får in obehöriga och så vidare. Så jag tycker det här är klassisk populism, men det är min åsikt. Och sen får vi se om vad det här ger för effekt, för det som du säger, det finns inte... tillräckligt med personal. Då hamnar vi i den här obehörigheten igen.
Mm.
Och jag tänker att kommer fel person in som skolbibliotekarie, finns risken att den delen av organisationen kommer vara bränd väldigt lång tid framöver, för att man har en så negativ syn på skolbibliotek.
Mm. Så är det absolut. Och det är klart att det kanske blir mer synligt. Vi har, som du säger, så finns det ju även lärare som liksom inte fungerar. Men när man ensam i sin roll på skolan, så kan det ju bli så synligt och tydligt. Liksom. Sen så tänker jag att, som jag har ändå varit med ett tag nu när det kommer till att bygga skolbibliotek, så är det ju en utveckling som går otroligt långsamt. Och det är väl lite det som lobbas så mycket för, att kanske inte ställa de här två grupperna emot varandra egentligen, om man ska ha en, för det är ju där det blir lite klassiska, anställda lärare eller ska anställa en skolbibliotekarie. Och att de egentligen inte riktigt ska ställas emot varandra, utan de här två yrkesgrupperna behövs, båda två. Det kanske snarare handlar om, är det tillräckligt med personal överhuvudtaget i skolan? Liksom?
En intressant fråga som jag inte kan svara på, är det samma budget? Alltså lönemässigt? Det borde en rektor kunna svara på.
Ja, jag är ju alltså det kan se lite olika ut. Man kan ju vara anställd av folkbiblioteket. Eller så är man ju anställd av skolan. Jag var ju till att börja med anställd i folkbiblioteket. Då hade man gjort en ekonomisk överenskommelse där någonstans. Men nu så ingår jag i skolan. Jag kan ju tycka att det är likväl som man har någon som står i kaféet, så har man en skolbibliotekarie. Liksom. Och det är lite också så här ett statement, tycker jag, när vi pratar om det här med bildning. Att om vi inte tycker att det är värdefullt med litteraturen eller den kunskap som finns i ett skolbibliotek, att det liksom alla de här berättelserna som finns mellan pärmarna, då är vi lite illa ute, tänker jag. För det går inte riktigt att ersätta. Det måste bli viktigt. Men sen är det klart, det är en jätteutmaning att hitta rätt person som ska jobba där. Det vet jag också. Jag är ödmjuk inför den uppgiften.
Ja, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges skolledare, hade en intressant tanke. Många huvudmän behöver satsa på att skapa mer stabila skolorganisationer där skolledarna stannar längre på sina poster och hinner bygga upp välfungerande skolor. Det räcker inte med att ta en bokhylla och fylla den med böcker och att resten kommer av sig självt. Och jag tycker det är lite, dels har jag pratat med dig och läst de här artiklarna, jag tycker det säger lite av det här med att resurserna är lite fellagda. Att jag tror grunden handlar om, för att få en bra organisation kring skolbibliotek, så måste de ha en välfungerande ledning som stannar länge på sina poster.
Oh ja.
För din legitimitet är så beroende av deras ord.
Mm.
Och den kommer inte, du vet, en lärare kan ändå få legitimitet på olika sätt i klassrummet, du vet, när man interagerar med sina kollegor. Men ni är så mycket mer beroende och ni är mer skör, er roll är mer skör.
Absolut. Sen är det ju också så att över tid, om man har den här stabiliteten som du pratar om, att man över tid kan bygga in strukturer så att läraren, jag kan tro idag att skulle vi ta bort vårt skolbibliotek, vi säger att imorgon öppnar det inte, det är bara stängt från och med nu, då tror jag att lärarna kommer att känna, men nu försvann grunden för det jag gör. Det är väldigt mycket som jag gör som hänger på att den här verksamheten fungerar. Men det är ju, alltså det bygger inte på eldsjälen. Men det är ju också viktigt att en skolbibliotekarie då bygger, som vi pratar om, på den här digitala ytan och så, att om jag försvinner så ska någon annan kunna kliva in, eller att det sitter i väggarna och inte i mig som person. Och det tar ju väldigt lång tid att bygga upp, och då krävs det ju den här långsiktiga stabiliteten. Skulle det vara så att ett helt arbetslag här söker nytt jobb, då skulle ju jag ju delvis få börja om på nytt. Dyker det upp en ny lärare då och då, då talar man ju om för den lite grann var skåpet ska stå. Om man säger så här gör vi här. Men är det rotation hela tiden, det funkar ju inte.
Där har ni en fördel.
Mm.
Sån rotation finns inte i så här små orter.
Nej.
Om man tittar, det finns vissa rektorer jag intervjuat som har sagt, du vet, när jag kom till posten, 70% av lärarna lämnade. Man är inte riktigt i samma läge i en mindre ort. Nej. För det finns inte så mycket arbetsgivare att välja mellan. Då blir det väl att åka in till Linköping, som kanske inte många väljer. Och jag tror det är lite annorlunda till exempel i Stockholm och i hur mycket som helst att välja mellan.
Absolut, det är helt rätt. Det är svårt.
Och en annan grej jag tänkte på kring det här, de här pengarna som Liberalerna har tillägnat. Jag är så trött på de här tillfälliga budgeterna. För ta de här pengarna, x antal kronor. De finns där nu för den här mandatperioden. Men nästa mandatperiod, är det någon annanstans de här pengarna går? Och då kanske du har kommit in och byggt upp en väldigt välfungerande skolbibliotek. Och så bara vips, så är projektpengarna borta och du måste börja någon annanstans.
Oh ja. Jag håller helt med dig. Och, alltså, jag sa ju till dig lite inledningsvis att jag inte var så jätteinsatt i alla de här. För att det här var de här politiska dokumenten, för det har kommit så många turer och det har sagts så mycket. Så jag tar det lite så här, jag gör min bit och jag försöker tänka så här. Det är de här barnen, det är Åtvidabergs barn, det är de jag försöker ta ansvar och göra mitt bästa. Den här övergripande, det är inte mitt ansvar. Men jag är gärna med och berättar om någon vill ha min input om hur vi har jobbat här och som vi känner att vi är stärkta i och känner oss nöjda med i nuläget. Liksom.
Du har ju erfarenheter från att starta en från noll till vad ni är idag. Och om du får prata med den personen och du får ge tre konkreta enkla tips på vad den bör tänka på för att minimera problemen som kommer. Eller gör det så enkelt som möjligt för personen, kanske man kan uttrycka sig.
Ja, men jag tänker att du måste teama upp med din rektor. Och din rektor ska liksom hjälpa dig också att plocka ut nyckelpersonerna. Vilka ska bli ditt team? För du kommer inte kunna jobba själv. Du måste ha några liksom att kroka arm med. Där skulle jag liksom skapa mig den här plattformen. Sen skulle jag absolut, det finns väldigt mycket, alltså väldigt fin delakultur i skolbiblioteksvärlden. Det är en ganska liten värld. Och där finns det en rad jättefina, bra handböcker, bra personer som konkret har gått före och vet att det här har du liksom allt från hur du kan lägga upp ett schema, hur du genomför lektioner, vad är din roll som skolbibliotekarie? Så att du liksom har någonting att bottna i, liksom i ditt yrke, vad kan jag komma med? Och sen så tänker jag att du måste ju bygga relationerna med lärarna. De måste börja se dig som kompetent och du måste synliggöra vad är din kunskap. För det kan du inte utgå från att en lärare har. Det är inte säkert att läraren har jobbat med skolbibliotekarie innan. Det är inte säkert att den hade skolbibliotek på sin egen skolgång och den har säkert inte fått det i sin lärarutbildning heller. Så att du är ödmjuk in i det och vågar också liksom visa upp att det här kan jag, det är min roll. Jag tänker att de grejerna är viktiga, tänker jag. Det är mina tre tips.
Väldigt bra och konkreta tips. Jag måste säga att inför det här avsnittet så jag brinner inte för den här frågan, det måste jag säga. Men jag har lärt mig väldigt mycket av att planera och prata med dig, vilket alltid uppskattas. Och det ska bli intressant att se hur ni fortsätter utveckla Alléskolans skolbibliotek. Jag får tacka för det här samtalet, så kanske vi har ett nytt samtal framöver.
Du är väldigt välkommen. Jag har mer att säga.
Ja, toppen.
Tack.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Karin för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer delar av samtalet att delas i videoformat. Vi ses snart igen.